Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Jag sitter här på Hela människan Ria Gävle och träffar Cindy som är 50 år. Som ursprungligen kommer från Småland. Hej Cindy.
Hej.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra.
Ja. Och har du sovit i natt?
Jag har sovit hemma.
Du bor på någon typ av stödboende idag, förstår jag.
Ja, lågtröskelboende kallar de. Det är gammalt hotell då, så som de är. Det var det behandling, men nu är det då boenden som missbrukar.
Du har en tidigare, eller du har missbrukat stora delar.
Ja, sen jag var 14.
Ja.
Men när jag har varit gravid, så har jag, när jag har fått veta det, så har jag inte rört någonting.
Jättebra.
Mm.
Fyra barn har du.
Ja.
Vad ska jag säga, du började 14 år, började du med amfetamin då, eller var det annat som
ja,
innan?
Man drack väl lite sådär i skolan, diamant kommer jag ihåg och sådär, men det gav mig liksom ingenting. Det är mer en dåligt humör, alltså lite aggressiv och så. Och det är mycket av mina förhållanden hemma, så var det mycket bråk och
jag förstår att ni bodde i en husvagn.
Innan jag var i skolan,
ja. Med mamma som drack lite för mycket.
Ja, det tyckte de gjorde allihop just då. För de firade att de hade tjänat pengar. Och det var mycket alkohol och bråk. Liksom, det kom andra släkten dit som inte gick ihop med våra släkter. Så då, för mig var jag liksom fyllda, det var bråk. Alltså, julaftnarna var, slutade alltid bråk.
Så du egentligen undvek lite alkohol som jag förstod?
Ja, eller så söp jag mig red. Nej, inte redlös, men jag söp mig full. Och det fick alltid konsekvenser. I någon form då. Jag åkte på min första misshandel också när jag var 14. Det hände mycket då. Så jag fick gå på BUP och såna grejer. Och då var jag alkoholen. Så det...
Och sen kom amfetaminet in då?
Ja. Och det var ju som en frälsning. Alltså det jag hittade hem på något vis. Eller jag vet inte, jag ska förklara. Det var... Ja, jag fick ett liv.
Vad var det som gjorde att du liksom fick ett liv av den här drogen då?
Eftersom jag nu vet att jag hade ADHD och sådär då. Så var ju amfetaminet väldigt bra. Jag varit lugnare, ja, och hjärnan gick inte på högvarv på samma sätt. Och sen är det att jag fick mer och mer förakt för just alkoholen. Med kvinnor och alkohol allra helst. Det är mamma.
Ja.
Mormor, hon var ju min kvinnliga förebild, om man säger. Hon har aldrig druckit eller rökt i hela sitt liv, men däremot har hon... Morfar då, som en gammal sjöman, som han drack en kvarting om dagen. Men det visste man ju, man märkte ju inte det ens.
Nej, han hade någon sorts uppbyggt skydd mot det.
Ja, liksom, mormor var ju den som styrde där.
Du har bott på gatan i 8 år om man slår ihop det. Vad har Ria här i Gävle betytt för dig under den här tiden? Liksom, och idag?
Alltså, sen jag kom till Gävle då. Så måste jag säga att otroligt fina människor. De hjälpte oss, vi hade någonstans att sova och så var det något som hette Erik Edin stiftelsen som hörde ihop lite med det här. Och det var ju där vi fick också hjälp då. Så vi kom iväg på ett kristet behandling sen. Jag vill för detta då. Och sen där de tog bort, de hade det i Sandviken
Just det, det var Ria LP där. Ja,
ja det tog du med bort och det är fruktansvärt tycker jag. För jag märker här, liksom, man ser fram emot att gå hit. Dels personalen här betyder mycket. Man kan sätta sig ner med vissa och prata. Har man inga kläder så får man kläder. Och de ställer upp så mycket på oss. Liksom.
Möter du på det annars i samhället? Liksom, det här?
Nej, alltså... Nu har jag alltid stått upp för vem jag är. Så de på SOS vet ju vem jag är och jag hymlar inte med det. Barnen är ju stora nu och så här också. Och varför ska jag liksom hymla med det? Det finns ingen mening. Man är ganska känd i den här stan då.
Mm.
Dels har jag ett originellt namn då. Så.
Ja, Cindy,
ja. Mycket fördomar. Liksom, folk bara, va? Går inte du på sprutor? Nej.
Nej.
Jag har aldrig varit intresserad.
Mm.
Liksom, så det...
Du tar intravenöst, eller vad heter det?
Ja, oralt.
Oralt, ja.
Nasalt.
Mm.
Det är så.
Just det.
Mm. Mm.
Vad skulle du behöva för ett bra liv? Liksom en förändring i ditt liv?
Jag har ju varit på mycket behandlingshem.
Mm.
Och visst har jag väl gett det här 12 stegs. Men det där är så uttjatat. Alltså det är jättebra behandling så för många. Men en sån behandling för mig nu skulle inte ge någonting för att jag har svaren klar. Jag vet liksom, jag blir mer som en terapeut där liksom om man säger. Jag påbörjade KBT.
Mm.
Och det är någonting jag tänker satsa på. Och få hjälp. För det är ju tanken som
kan
leda till handlingen.
Man ändrar litet beteende i taget.
Ja, precis. Vis, liksom. Tankemönster och så här. För jag har ju också alltid varit så här liksom pang. Istället för att tänka liksom konsekvenserna eventuellt. Så det kan man ju få hjälp med där då. Mm. Liksom.
Vad skulle du behöva för stöd mer än just KBT och så?
Ja, alltså... Jag har ju bett nu om att få en som ska stötta då, liksom. Som ger mig
spark. Boendestödjare?
Ja, inte boendestödjare, men en assistent av något slag. Det är inte LSS eller sådär, utan det är ändå något stöd. Så jag får en spark i arsle och för att grejen har ju blivit så här också. Och det är ju när man är hemlös till exempel. Man tappar ju det här med ansvar. Och man lever för dagen.
Mm.
Och så är det väl lite nu också. Fast jag har, nu har jag ju tak över huvudet. Jag har egen dusch och allt här. Och det är ju jättebra. Men det är tufft ändå. Alltså... Det är lite institutionsaktigt.
Mm.
Och att ni inte kunna leva normalt med att kunna ta ditt
barn. Men hur skulle den här stödpersonen funka då? Är det någon som,
kommer
några timmar per dag? Eller
ja, hur? Påminner mig om att nu är det möte där eller sådana här saker. För det har blivit lite förvärrat för mig det här med minne och allting sedan min Johan dog då. Så vart, jag är fortfarande i chock.
Mm. Det var inte så långt sedan han tog nävdos.
Nej, det 1 juli 2018.
2018.
Mm. Så det blir 2 år i år.
Mm.
Det är 1 juli. Och det är också en grej som jag jobbar jättemycket på för att alla mina barns pappor är ju döda. Alltså det män runt omkring mig som har dött och det där har jag tagit till mig personligen. Så den grejen måste jag jobba med också.
Mm.
Och sen är det här att vara kvinna och missbrukare. Det har också varit ganska tufft för att...
Man ses på ett annat sätt av samhället.
Ja, för att de förväntar sig helt annat av oss kvinnor. Men, och männen är lite befriade där på det viset. Tycker jag. Men Jag älskar inte mina barn mindre för att jag...
Nej,
och mina barn har också varit missbrukare. Mina två yngsta. Flickan, hon har varit drogfri nu 3 år. Alltså. Hon går upp på programmet, metadonprogrammet.
Mm.
Min son kämpar på. Försöker väl ordna till sitt liv då. Mm. Det var det tuffaste av allt, att ha barn ute i missbruket. Allra helst liksom min son som har tagit flera överdoser och verkligen dött. Alltså, och... Så det var en skräck det där. Alltså.
Ja. Har ni stött på varandra här liksom, i missbrukarkretsar alltså, också då?
Ja, det har ju tyvärr varit så. Det enda jag kan tänka nu är att jag försöker få honom... Och han försöker själv också. Han går till SOS, han har gått dit och bett om hjälp och såna grejer. Men han har inte rört opiaterna någon mer. Så att jag var glad för det. För att... Sist höll jag på verkligen på att förlora. Han dog 2 gånger in i ambulansen och 1 gång på sjukhuset. Så att... Min dotter har också tagit överdoser. Men... Han har ju varit mer destruktiv. Och för han var det väl också extra jobbigt. Först pappan tar livet av sig. Och sen min Johan då, som han kom väldigt nära. Han dör i bredvid min son då. Så att min son fick ringa det här samtalet till mig som... jag har varit så rädd att få min son.
Mm.
Så det... Och sen är det så här, det kan vara lätt att skylla på kanske, men jag pallar inte vara drogfri förrän jag vet att det är lugnt. Alltså, det här låter sjukt, men eftersom min son var väldigt destruktiv, när han var inlåst, då kunde jag koppla av. För att det fanns ingen risk för överdoser och så. Men alltså, jag hade LVU på honom till han var 21, alltså.
Mm.
Kämpa på. Nu är det lite så här.
Det är svårt att liksom jobba för dig med din egen drog.
Ja.
Drogproblematik när du liksom ser barnen på något sätt.
Ja, och sen allra helst med Kristoffer då, i och med att han var lite bortstött av sin pappa, så att det alltid, han har ju bara haft mig så gott som. Och när han har varit med mig då har det bara varit hasch. Jag röker inte hasch, jag går bara på amfetaminer, men han gillar hasch och vitamin och sådär. Så då har det inte varit. Men så fort vi har varit ifrån varandra. Det är då han har tagit överdos liksom. Och han är en väldigt känslosam kille. Och han fick ju inte sin pappas uppmärksamhet. Han hann inte få det innan han dog då. Och så får han all den uppmärksamheten av Johan på alla sätt och vis. Och det var jättehäftigt. Overkligt liksom.
En extra pappa där.
Ja. Och så dör han då, så att Kristoffer har det jättejobbigt också. Och då har jag kunnat fly in i hans, liksom.
Mm.
Ja. Och jag vet ju, alltså amfetaminer, jag vet ju bara det livet, liksom. Mm. Sådär. Jag har varit drogfri en månad från 2 år, alltså själv, måndag.
Mm.
Och ska inte klaga, mådde jättebra och sådär. Blev ju arbetsnarkoman då. Vilket är lätt att bli. Så att jag svimmar ju på jobbet och sådär. Vart jag påtvingad en sån här tidsbegränsad sjukersättning. Och jag skulle plötsligt gå hemma.
Mm.
Och så höll jag på att utreda min son också för ADHD just då. Han bodde med mig då. Så att jag har märkt att när det blir för mycket. Ja, och då uppendagades det att min dotter skar sig och självskadebeteende. Så det var inte så svårt att ta till när man är van att ta till när det blir för jobbigt.
Mm.
Det blev ju aftaminet igen.
Vad skulle du behöva liksom? Bostad och...
Ja, bostad och... för det här... så länge jag bor här går inte att jobba. Så jag känner det. För jag Jag tycker om att jobba. Det är därför jag har utbildning. Men för jag vill jobba med människor. Jag vill givetvis leva. Jag har ju jobbat mycket. Men jag vill också vara en del av samhället. Göra rätt för mig. Mm. Inte bara leva på bidrag eller lön och sådana saker. Få struktur. Mm. Och sen är det ju lite det här. Jag tänker på. Svårt för mig att bli drogfri med min son. Det är lika svårt för han att bli drogfri så länge mamma håller på. Och jag borde ju vara den som är äldst och förnuftigast. Och det kommer ju bli så att det kommer bli jag som slutar före. Det har jag insett liksom. Och då är det bara det här att det som skrämmer mig, det är när de här känslorna kommer, där när Johan är dött och allt det här. Jag kan fortfarande, hans ex gjorde att vi fick inte vara med på begravningen, så att det har inte varit något riktigt avslut heller liksom.
Kunde det vara hjälp att få någon att prata med som, om de här?
Ja,
har du fått hjälp?
Ja, de har provat, alltså grejen är, jag har ju rätt tunga saker och mordförsök bakom mig och sådana här saker. Och jag har så fruktansvärd tillitsbrist.
Mm.
Och är det personer som jag ska lägga mitt liv i händerna på någonstans, så måste jag ju testa vad manipulerar jag. Och där efter mordförsöket så fick jag en kvinna som skulle gå, ja, jag skulle gå och prata med. Men jag fick henne att tycka synd om han. Så pass långt fick jag henne och då kändes det inte. Alltså hon skickade mig vidare och han bara nej, det här går inte. Liksom, det är som att man är ett omöjligt fall, men det handlar ju bara om min tillitsbrist, att jag är rädd för människor, liksom. Vuxna, fast jag själv är vuxen.
Men första steget är ju att man faktiskt vet om det. Så det är fantastiskt att du gör det.
Mm. Jag har ju jättemycket grejer här.
Ja, du kan ju dig själv utan och innan.
Absolut. Men Ria här också kan man också prata med viss personal. Och det finns ju vissa här som har eget förflutet. Och där känner jag mig tryggast att prata med, alltså med vissa saker. De förstår, man behöver inte förklara hela grejen. Men sen har jag ju drogfria vänner som aldrig håller på med droger. Som det är skönt att ta del av den världen och få prata där liksom. Och där får jag har ju de här tjejerna och de kommer att stötta mig, för de vet att jag kommer att bli drogfri, säger
jag. Det vet jag också.
Ja, jo, men det vill jag ju bli. Ja. Så jag vill inte, jag vill vara farmor, jag vill vara liksom, även om det låter gammalt. Nej, men det är jättekul att få barnbarn. Alltså. Nej, så det.
Tack så mycket för att vi fick lyssna på din historia. Det är fantastiskt att höra och få en insikt i det här. Som hur du kan vara faktiskt.
Ja. Och därför är det bra att Ria finns.
Ja. Tack så mycket.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.